Det här är en podcast om kultur, politik och vårt vardagliga liv i Bosnien-Herzegovina av mig, Teresa Wahlqvist.
Och mig, Stina Karlsson. I denna podd kommer ni att följa våra liv under tiden som praktikanter i Tuzla, Bosnien-Herzegovina.
Hej Teresa.
Hej.
Hur är läget?
Det är bra med mig. Hur är det med dig?
Det är okej, det är bra.
Tänkte säga att det var bra, men det blev okej.
Vad har hänt sen sist?
Inte så jättemycket. Eller kanske lite ändå. Vi har ju båda varit utomlands, i Kroatien närmare bestämt, fast i två olika omgångar. För vi har ju insett att livet blir så mycket bättre utan varandras sällskap. Så vi har börjat dela upp tiden som vi är i lägenheten. Och när vi reser så försöker vi ta resmålen på olika helger och så vidare. Så lite som frånskilda föräldrar, fast minus barnet då.
Ja, det är typ livspusslet 2.0, fast omvänt, så vi gör allting för att slippa varandra.
Ja, nej, men vi har ett besök som gått om varandra, så det har varit lite tråkigt. Eller alltså, det är tråkigt att vara själv kvar i lägenheten.
Mm. Ja, men det är ändå så fascinerande att tiden kan gå så himla snabbt när man inte gör någonting.
Ja.
På en hel helg.
Kroatien var i alla fall väldigt nice. Det var härligt att se hav och sol och tyska turister.
Ja, precis. Men det var ju, alltså, det är tråkigt att maten inte var så mycket bättre där.
Nej, vi kanske bara har för höga förväntningar. Kanske är för kinkiga liksom.
Jag tror fan inte vi är det.
Nej. Vi har ju varit i Serbien också, i en halvtimme ungefär. Så det kanske inte räknas.
Jag skulle säga att allting som ger nya stämplar i passet räknas.
Sant.
Och hur många stämplar har vi fått?
Typ 8 nya.
Ja. Ändå bra jobbat.
Ja. Och sen har vi fått besök av Sanna från kontoret i Stockholm. Sanna är vår handledare på Palmecentret, så hon har varit här den här veckan för att se lite vad vi håller på med egentligen.
Ja, det var ju jättekul att få visa henne runt faktiskt.
Det är ändå lite kul att se hur de som kommit hit på besök har reagerat på våra liv. Eller hur de tänker liksom. Sanna har ju varit på praktik i Tirana i Albanien med Palmecentret, så hon känner nog igen mycket av våra upplevelser här, men våra andra kompisar, alltså jag vet inte, men det går verkligen upp för en när de hemifrån är här och hälsar på hur speciell den här upplevelsen är.
Ja, exakt. Jag tror inte riktigt att man själv har fattat vad det är man upplever.
Det kommer
komma sen. Typ.
Ja.
Men innan vi börjar prata om dagens ämne som är etniska uppdelningar, så vill jag bara köra en liten recap av förra veckans avsnitt. Då jag känner lite i efterhand att det kanske blir lite väl mycket rabbla upp olika parlament och så vidare. Men, det vi ville få fram, det var att, alltså, vi ville trycka på att Bosnien har ett sjukt komplicerat politiskt system där möjligheten till förändring och förbättring äts upp av administrationen och nationalistiska intressen. Och det kändes lite som att vi pratade så mycket om hur själva systemet är uppbyggt att vi glömde av själva
slutdiskussionen.
Ja, så den kommer nu. 40 minuter av.
Ja, så efter kriget då har företrädare för de här olika etniska grupperna tävlat om kontrollen över staten. Och alla tre grupperingarna, så bosniaker, bosnienserber och bosnienkroater, har alla egna partier med nationalistiska agendor. Och det är många som känner misstro till de politiker som styr landet, eller bara uppgivenhet över det ständiga politiska maktspelet mellan de olika intressena. Så att vara politiker är för många synonymt med att vara en politisk stoppkloss som bara roffar åt sig så mycket pengar som möjligt och inte gör någon förändring.
Ja, exakt. Och jag känner inte att vi tryckte tillräckligt mycket på att beskriva vilket sjukt maskineri det här politiska systemet är. Alltså, det handlar inte om en president utan tre. Det är ett gemensamt parlament, det är två delstatsparlament, det är 10 kantonala parlament samt president, samt vicepresident i Republika Srpska. Och jag tror att det var i förra valet som typ, jag tror det var 65 partier, 24 koalitioner, 24 oberoende kandidater som ställde upp i valet. Och sammanlagt var det över 7700 kandidater. Och detta är då ett land som inte har knappt 3,8 miljoner invånare.
Det är ju helt sjukt.
Ja, det är helt sjukt.
Men till dagens ämne då?
Ja!
Idag ska vi prata om etniska uppdelningar i Bosnien med avstamp i våra besök i Mostar och Srebrenica. Men innan vi kastar oss in i dagens ämne så vill vi bara säga att vi har pratat en del om hur vi ska ta upp vissa ämnen i podden, till exempel som rör historia, politik och etniska uppdelningar, för det finns ju aldrig en historia och här i Bosnien finns det väldigt många. Och vi är inte ute efter att på något sätt ta någons parti eller ställa olika grupper eller åsikter mot varandra. Även om vi kanske kan råka göra det ändå. Så för att förtydliga då. Så det här är vår uppfattning baserad på våra upplevelser och sånt som vi har läst och så. Och det kan mycket väl vara så att vi råkar säga något knasigt eller har fått något om bakfoten. Men hör gärna av er med synpunkter eller tankar som ni får. Och alltså läs på om Bosniens historia och politiska utveckling. För det är verkligen intressant. Och vi hinner inte ens täcka en bråkdel av det i den här podden. Och om vi ibland låter som två ignoranta och bortskämda skitungar så är det för att vi är det. Och det som hör till podden är liksom en kort version av allt vi går igenom här och pratar om med varandra. Men vi vill att ni ska veta att vi läser så mycket mer och frågar massa människor och diskuterar med varandra än vad som kanske hörs här i slutändan.
Så, till dagens ämne igen då.
Igen. Vi börjar i Mostar.
Ja, vi båda har ju besökt Mostar ett flertal gånger och tycker om staden väldigt mycket.
Ja, verkligen.
Mostar är ju en jättevacker stad med ett medelhavsklimat, mycket turister, fantastisk natur och såklart den kända bron Starimost. Och vägen man kör från Sarajevo ner till Mostar är ju en av de vackraste vägarna jag någonsin har kört på i alla fall. Det är berg och djupa dalar hela sträckan. Det är så himla fint. Det
låter som en dansbandslåt, men det är sant. Och när man går runt på Mostars gator så känns det typ att man som att man går runt i en filmkuliss eller något, för att det är så himla fint med liksom berg och floden och allt grönt. Och... Mm.
Men bakom allt det vackra så finns det också en annan sida av Mostar. Mostar är en av Bosniens mest segregerade städer, där bron Starimost skiljer bosnienkroater i väst från bosniaker i öst.
Och nu kommer ni bara, men varför tjatar de så mycket om en bro?
Ja, men det är så att bron är en symbol för ett öppet och multietniskt samhälle.
Kan inte du berätta lite mer om bron?
Jo, gärna. Mostar är staden som definieras av sin bro, och Starimost som det heter. Det betyder den gamla bron. Och bron byggdes under det osmanska riket och det tog 9 år för bygget att klart. Den invigdes år 1566. Och jag läste att arkitekten som konstruerade bron inte vågade befinna sig inom landets gränser på invigningsdagen. Ifall bron inte skulle hålla, för då skulle inte han få behålla livet. Han hade redan gjort ett tidigare misslyckat försök där bron kollapsade direkt. Så detta var hans sista chans. Men bron höll och den har överlevt 427 år av krig och översvämningar.
Fun fact om bron. Det sägs att en karl inte var en karl i Mostar förrän han hade hoppat från valvets högsta punkt ner i floden. Och det är typ 24 meter.
Ja, att hoppa ner från bron nu är ju en turistattraktion. Och man ser typ där män i små badbyxor stå och hänga på bron. Och sen så hoppar de ner i vattnet mot betalning. Och som turist kan man även bli upplärd av dessa personer i hur man ska hoppa för att överleva detta fall. Och sen så om man har klarat det så blir man inskriven i en särskild bok.
Nej. Varför har vi inte gjort det här?
Jag vet inte. Men nu när jag var där sist så såg jag två britter som hade gjort det här. Så de stod där i sina små badbyxor och skakade. Samt som de höll krampaktigt i räcket. Och man såg hur de riktigt ångrade alla sina livsbeslut. Typ till och med att de någonsin blivit födda. Och ju längre tiden gick desto mer turister samlades runt om dem. Och man såg typ att han guiden bara, att hans tålamod började tryta. Så till slut så pekade han bara på en av britterna och bara, jo, hejde! Och stackaren bara klättrade över. Och så hörde jag honom och sa bara, can I please have a moment? Och guiden bara suckade djupt. Men britten hoppade i alla fall och levererade ett snyggt ryggplask. Så när han har gjort detta så sitter han upp och ser typ sin kompis bara moonwalka av från bron. En riktigt dålig kompis. Så han hoppade inte då helt enkelt.
Vem hade varit du av de här och vem hade varit jag?
Du hade ju varit personen som pekar på att jag ska göra det först. Och sen när jag gjort det skiter jag att göra det. Så jag hade ju blivit offerlammet som alltid.
Ja, sant.
Men åter till historielektionen om bron då.
Ja. Starimost var inte bara känd för sin unika konstruktion, utan bron var också en länk mellan öst och väst, mellan olika etniska grupper och kulturer, och det var en symbol för en multietnisk stad.
Den 9 november 1993 så skjuts den 427 år gamla bron ner efter systematisk beskjutning av en stridsvagn ur den bosnienkroatiska armén.
Så när bron skjuts ner så skjuts även symbolen för det multietniska Mostar ner.
Före kriget i början av 1900-talet så hade Mostar en befolkning som bestod ungefär av lika många bosniaker, kroater som serber. Och även en mindre grupp övriga, eller vad man ska säga. Och Mostar var den stad i Bosnien som beräknades ha högst andel blandäktenskap. Trots detta så var det ändå här några av de bittraste striderna hölls.
Och just det, när vi säger övriga så medan vi folk som inte identifierar sig som någon av de här folkgrupperna. Och det betyder inte att de inte räknas eller så. Men i just det här avsnittet kommer vi fokusera på de tre största folkgrupperna som är bosniaker, bosniakroater och bosnienserber.
Efter krigets slut så bestämdes det att bron skulle rekonstrueras. Då bron finns med på UNESCOs världsarvslista. Och den 23 juli 2004 så kunde bron återinvigas. Och jag tror faktiskt att man påbörjade bygget runt 97 någon gång. Och man använde samma teknik som man gjorde på 1500-talet. Och en del av bron består faktiskt av de ursprungliga stenarna som man har plockat upp ur floden. Och övrig kalksten bröt för hand med likadana verktyg som man använde på 1500-talet. Så det är ju verkligen ett gediget arbete.
Oj.
Och jag tror typ det kostade 100 miljoner kronor att återställa bron.
Drog du precis till med en extrem summa nu? Eller var det här det som verkligen...
Nej, nu ligger till 100 miljoner till.
200 miljoner. Okej. Okay. Återuppbyggnaden av bron är av stort kulturellt värde men symboliserar också återuppbyggnaden av det multikulturella Bosnien. Men arbetet med att återställa den tidigare relationen mellan människor har visat sig ta mycket längre tid.
Än vad det tar att bygga upp en bro.
Exakt. Med den gamla bron försvann ju en hel stad som präglats av tolerans och samvaro där etnisk tillhörighet var något som helt saknade betydelse.
Men Mostar drabbas ju extremt hårt av kriget. Vi kanske borde prata lite mer om det.
Absolut. 1992 kommer kriget till Mostar. Och till en början så stred bosnienkroater och bosniaker tillsammans mot de bosnienserbiska styrkorna. Men läget blev mer och mer spänt mellan bosnienkroatiska sidan och den bosniakiska. Och Kroatiens president hade planer om en kroatisk stat i Bosnien med Mostar som huvudstad. En plan från vilken bosniakerna exkluderades. Så under våren 1993 så började bosnienkroaterna och bosniakerna istället strida emot varandra. Och de kroatiska styrkorna tar över de västra delarna av staden och de bosniakiska styrkorna den östra sidan. Samtidigt som att man genomförde tvångsutflyttningar av de människor som bodde på så att säga fel sida. Och ja, extremt många dödades eller fördes bort för att sättas i koncentrationsläger. Och båda sidor var ansvariga för etnisk rensning i Mostar och omkringliggande områden.
Konflikten om staden resulterade i att Mostar delades i öst och väst. Bosniaker i öst och bosnienkroater i väst. Tidigare så bodde bosnienkroater, bosnienserber och bosniaker sida vid sida. Men när kriget var över så var Mostar den mest delade staden i hela landet.
Mostar administrerades under en tid av EU som genom en massiv insats hjälpte till att bygga upp staden efter all förstörelse efter år av krig. Och de har därmed också bidragit till att återställa åtminstone grundförutsättningarna för ett normalt liv. Och Mostar har då fått ungefär 4 gånger mer internationellt bistånd per capita än andra städer i Bosnien och Herzegovina. För det är faktiskt den staden som förstördes mest under kriget. Trots att man har återuppbyggt bron och resten av staden så är samhället fortfarande trasigt.
Mostar har kommit symboliserat ordet urbanside. Jag tror man säger så, inte riktigt säker. Det vill säga det systematiska utplånet av arkitektur, symboler, den urbana livsstilen, byggnader. Ja, allt som tillsammans utgör en stad.
Och när man går runt i Mostar, eller vilken stad som helst egentligen här, så känns kriget ganska närvarande.
Ja, verkligen.
Och om man typ går runt i Tuzla också och tittar upp mot kullarna så ser man begravningsplatser i alla väderstreck. Och om man går på Sarajevos gator så ser man sådana här Sarajevo roses överallt.
Ja, Sarajevo roses är då typ granatsplitter i asfalten som man har fyllt med röd färg som gör så att det ser ut som rosor. Och det här ser man lite överallt i stan.
Mm. Och i Mostar ser man ju trasiga byggnader överallt. Vi pratade om det i förra avsnittet om de har ett sniper tower och har skotthål i massa byggnader som fortfarande är kvar. Och kriget känns nära hela tiden.
Men okej, Innan kriget så var Mostar en multietnisk stad där människor levde sida vid sida oavsett etnicitet. Och efter kriget blev det en helt ny situation i Mostar. Staden var splittrad och bokstavligt talat delad i två.
Staden är ju fortfarande delad i öst och väst. Kroater i väst och bosniaker i öst. Och vatten och elledningar, sophämtning, skolor, universitet, sjukhus, postverk, fotbollslag, alltså allt är dubblerat. Och trots att de har samma ägare, det vill säga stadens skattebetalare, så är de ändå uppdelade etniskt.
Ni kan ju bara tänka er kostnaden för detta, att ha två av allt.
Och hur extremt ineffektivt det måste vara.
Jag läste att den europeiska samarbets- och säkerhetsorganisationen OSSE har beräknat att Mostar som stat skulle klara sig bra med bara typ 250 personer i administrativa sysslor istället för dagens 600 personer.
Herregud. Och målet är ju att få ett stopp på de parallella strukturerna och skapa ett enat samhälle på alla plan. Men det är ju lättare sagt än gjort, eller
hur? Mm, verkligen.
Problemet i Mostar är ju som det är överlag i Bosnien. Politikerna låter politiken gå före lokalbefolkningens bästa. Och från politiskt håll så finns det inget större intresse om att ena staden.
Nej, det är ju mycket, den här sidan tillhör oss och den här sidan, det är er sida.
Ja, de politiska krafterna som vill behålla Mostar delat är ju starka. Och de har fått dominera den politiska scenen lite för länge.
Och där kommer ju vår kära vän frustrationen in igen. Frustrationen som uppstår i ett land där bristen på engagemang från landets egna ledare lamslår hela landets utveckling.
Istället präglas landet av uppgivenhet och en närmast total avsaknad av tron på den egna förmågan till förändring. Och istället för att arbeta för förändring, samarbete och kompromisser så arbetar man endast för den egna etiska gruppens intressen och aldrig hela befolkningens eller landets bästa, då det är den enklaste vägen att gå.
Man ser inte helheten utan man tror att man på något magiskt sätt kan isolera en positiv utveckling till den egna etniska gruppen.
Ja, men det funkar inte riktigt så.
Nej, verkligen inte. Och de som har fått betala priset för det här, det är ju Mostar och Bosniens befolkning.
Men hur upplever du Mostar när du har besökt staden? Ser du en eller två städer?
Men som turist så är man ju, ja man är ju turist. Man ser det vackra och fina. Så för oss så är det ju, då är det ju en stad. Men vi vet ju att staden är delad i två.
Bara vi.
Bara vi. Men vi vet ju att staden är delad i två. Och än idag så håller sig bosnienkroaterna på sin sida och bosniakerna på sin sida av stan. Och för 10 år sedan så behövde man särskilda tillstånd för att komma igenom vägspärrar. Och trots att man idag kan röra sig obehindrat från ena sidan till den andra så är det få som gör det.
Och en grej som vi kan prata om när vi diskuterar etniska uppdelningar är de uppdelade skolorna, så kallade två skolor under ett tak. Och det här är faktiskt vanligt kring Mostar.
Kan du inte berätta vad det innebär?
Det innebär att elever hålls etniskt åtskilda i både tid och rum samt har olika läroplaner. Så i vissa skolor i Mostar innebär det att barn av olika etniska tillhörigheter aldrig behöver träffas.
Och det finns ju olika grader av den uppdelning i skolan. Till exempel så kan elever dagligen delas upp för undervisning i så kallade nationella ämnen som rör till exempel religion, historia och språk. Men sen läsa andra ämnen gemensamt.
Ja, exakt. Men det är ändå sjukt att man gör så här.
Ja, en annan grej som är sjukt det är att man inte haft ett val i Mostar sedan 2008.
Ja, det är ju riktigt sjukt.
Det politiska läget i Mostar, det har beskrivits som ett dödläge och det har inte haft ett kommunalval sedan 2008. Alltså 2008, det är länge sedan.
Mm.
Mostar är alltså en stad med cirka 120 000 invånare, bara ungefär hälften är bosnienkroater och hälften är bosniaker. Men nu uppskattar man att bosnienkroaterna är i majoritet och eftersom politiken till väldigt stor del bygger på invånarnas etniska tillhörighet så innebär sådana här förändringar i stadens befolkningsmängd, eller vad man ska säga, vissa problem.
2011 så förklarade författningsdomstolen att Mostars stadgar inte följde konstitutionen eftersom att antalet representanter från de olika stadsdelarna inte matchade antalet väljare i varje distrikt. Och sedan dess har de lokala partierna inte kunnat komma överens om hur de här platserna ska fördelas och hur nästa val ska gå till. Och det hölls inget kommunval 2012 och inte heller 2016. Det främst det bosniakroatiska partiet Croatian Democratic Union och det bosniakiska Party of Democratic Action som inte kan enas. Och det har också hänt att de har föreslagit nya lösningar som sedan inte har godkänts av parlamentet för att de strider mot konstitutionen. Och den högre representanten har involverats flera gånger när förhandlingarna inte lett till en lösning. Och många tror att det är även den tillsammans med det högre representantrådet som måste lösa situationen till slut.
Ja, det är intressant. Men det är sorgligt också.
Ja, och jag tänker på, alltså, tänk att inte rösta på 10 år för sin stad.
Ja. Men en annan sak som vi kan prata om, det är ju att kriget ledde till stora omförflyttningar i landet.
Över 1 miljon människor var tvungna att flytta, alltså, inom landet under kriget för att fly från våldet. Och det var främst då bosniaker och bosnienkroater och andra grupper som romer och judar som flydde från serbdominerade områden. Och bosnienserber då flydde till serbdominerade områden. Så idag har över 580 000 återvänt till deras ursprungliga område sedan kriget slutade 95. Men enligt undersökningar så är det färre varje år som väljer att återvända.
Så även om våldsamheterna tog slut i och med Daytonavtalet så är orsakerna till varför folk var tvungna att flytta lite samma. Alltså människor känner sig inte välkomna i vissa delar av landet där de tidigare kanske har bott. Och många vill hellre bo i områden där det är etnisk majoritet.
Andra orsaker till varför man inte återvänt kan vara problem med att återfå sin tidigare egendom eller att man på grund av trauma inte vill återvända. Och det här gäller kanske kvinnor som har utsatts för våldtäkt och hållits i sådana här läger. Eller att man behöver hjälp på olika sätt som inte kan garanteras på andra ställen i landet. Och Bosnien har då faktiskt en lag om displaced persons and returnees som heter, som är tänkt att skydda och hjälpa sådana här personer. Men som så mycket annat i det här landet så går de rättsliga processerna väldigt långsamt.
Och den romska befolkningen är också särskilt utsatt när det kommer till omförflyttningar inom Bosnien. Det är den största och mest diskriminerade minoritetsgruppen i landet. Och på grund av att många saknade ägarbevis för sitt hus eller hyreskontrakt eller ens en identifikationshandling så blev många av landets romer exkluderade i återuppbyggningsarbetet efter kriget. De kunde varken få tillbaka sin förra bostad eller ersättning för en ny, vilket försvårade deras situation ytterligare.
Mm. Det är hemskt. Mm. Och det är också ofta i sådana här återvändarområden, om man ska säga, som de här uppdelade skolorna finns som vi pratade om tidigare.
Mm.
För att förbereda oss lite inför det här avsnittet så ville vi åka till Srebrenica, vilket vi också gjorde förra veckan när Sanna var här och hälsade på. Och även om Mostar är ett väldigt sorgligt exempel på en stad vars invånare drabbades väldigt hårt av kriget, så är Srebrenica det kanske värsta exemplet på etnisk rensning som tog plats under kriget i Bosnien.
Srebrenica är då en stad vid serbiska gränsen där över 8000 bosniaker, främst män och pojkar, miste livet i vad som senare skulle benämnas som det största folkmordet i Europa sedan andra världskriget. Och det var i juli 1995, efter att den bosnienserbiska armén hade tagit över staden, som män och pojkar började föras bort i bussar för att sedan skjutas till döds och lämnas i massgravar, allt inom loppet av bara några dagar.
Och det sorgliga är att Srebrenica förklarades som ett så kallat safe area av FN, vilket innebar att staden skulle skyddas av FN-trupper. Så många bosniaker tog sig till Srebrenica för att få säkerhet. Men den utsända FN-styrkan, som med detta var från Holland, misslyckades helt med att skydda invånare och alla flyktingar som befann sig i och runt staden. Och den bosnienserbiska armén använde sig till och med av FN-fordon för att föra bort människor och sedan döda dem. Visste du att Holland också dömdes i dels Haag och sen sin egna högsta domstol?
Nej.
De holländska fredsbevarande styrkorna förklarades skyldiga för att inte ingripa. Och den högsta domstolen ansåg att de kunde ha gjort mer för att skydda minst 350 av de här männen. Och de borde förstått vad som var på väg att hända med de bosniaker som plockades ut och fördes bort. Och domen resulterade i att den holländska staten ska ge ersättning till offrens familjer, men summan är fortfarande inte bestämd. Och det här ledde ju även till en regeringskris och nyval i Holland 2002.
Mm-hmm. Men det jag vet är att FN har fått mycket kritik för sitt agerande, eller snarare sitt icke-agerande under kriget. Men det är svårt att döma en organisation för som FN för något.
Mm.
Men i Srebrenica så hålls det varje sommar, den 11 juli, nya begravningar för de döda som man lyckats identifiera under året som gått. Och man fortsätter att upptäcka fler och fler massgravar runt om i landet med offer från kriget.
Om man ska beskriva den här gravplatsen och minnesmonumentet som finns i Srebrenica så är det dels stora vita marmorblock med inristade namn på alla tusentals människor som miste livet. Och sen så finns det också en plats för bön och eftertanke. Och sen så ja, oändligt med vita gravstenar i perfekta rader, typ så långt man kan se. Hur kände du när vi var där?
Alltså jag vet inte riktigt. Det kändes så otroligt sorgligt att se alla dessa namn på människor i alla olika åldrar. Men det var också det är typ svårt att ta in och förstå.
Mm. Alltså på ett sätt kändes det lite som så här, vad gör jag här? För det blev så tydligt att det här är liksom någon annans krig och någon annans sorg som omger den här gravplatsen och monumentet. Och det blir nästan ännu svårare att förstå sig på det här landets historia och kriget som varit. Liksom, tänk om något sånt här hade inträffat i Sverige för 20 år sedan. Eller det går ju inte att föreställa sig att människor som bott i samma land eller stad eller lilla by bara vände sig emot varandra. Och även om det var militären som kanske i första hand kan hållas ansvariga för såna här överträdelser så är det så sjukt att de bara liksom plockade ut alla ur en viss folkgrupp, till och med barn och gamla, och bara avrättade dem. Alltså det är så ofattbart. Och sen så tänka på alla som lever här och nu och att allt liksom livet bara fortsätter ändå. Men jag fattar inte hur.
Nej. Alltså vi håller ju på att prata om fredsbyggande och transitional justice och så vidare. Men liksom alltså deras erfarenhet av krig går inte att diskutera i termer av olika teorier och förklaringsmodeller. Det är bara hemskt. Alltså det är för hemskt för att någonsin inte förstå, tror jag.
Ja, jag vet inte hur man ska tänka riktigt.
Men trots att det bara har gått lite mer än 20 år sedan det här inträffade så anser många bosnienserbier i Bosnien-Herzegovina att något folkmord inte har begåtts. Och en av dem är ju Srebrenicas nya borgmästare som är då den första bosnienserb som har valts där sedan kriget på 90-talet. Han har då alltså sagt, alltså jag citerar nu, det jag kommit fram till kan sammanfattas med att det som sagt om Srebrenica och vad som hände det här är en stor lögn. Han har också försvarat en general som har hållits ansvarig för massdödandet sommaren 1995.
Den här skilda uppfattningen om vad som egentligen hände i Srebrenica speglar ju ett större problem. Och det är allas olika uppfattningar om kriget i stort. En av de första stegen mot försoning är ju att man kommer överens om en form av historiebild om vad som har hänt för att sen kunna gå vidare.
Och detta är ju någonting som även borgmästaren av Srebrenica hävdar. Att så länge man inte erkänner att alla drabbades kommer vi inte nå försoning. Men det räcker ju inte. Alltså har man förlorat hela sin familj så vill man ju ha någon form av upprättelse.
Och det är ju även viktigt att komma ihåg att alla tre grupperna ser sig själva som de största offren. Och därför känner att deras identitet och kultur har varit hotad från här.
Många hävdar att försoningsprocesserna i landet har misslyckats helt. Och i samband med Daytonavtalet så bestämdes också att det skulle upprättas en sanningskommission som ett komplement till ICTY, alltså den internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien, för att återuppbygga relationen mellan de olika folkgrupperna och skapa långsiktig fred. Men en sådan sanningskommission inrättades aldrig och vägen till försoning mellan landets grupper hindras av deras skilda uppfattningar om landets historia och vad som hände under kriget.
Men varför räcker det inte med en tribunal? Det är väl en del krigsförbrytare som har dömts redan, eller?
Alltså, ja, genom att åtala misstänkta soldater och högre uppsatta militär i en särskild tribunal som den här så kan offren och deras anhöriga få en viss återupprättelse. Men långt ifrån alla som begick grova överträdelser under kriget har ju ställt inför rätta. Jag tror typ att de har väckt åtal mot 160 personer, varav ungefär 120 har lett till en fällande dom. Och dessutom kräver ett mer omfattande fredsbyggande arbete för att kunna nå en djupare förändring i samhället.
Är det det som menas med retributiv rättvisa kontra reparativ rättvisa?
Ja, precis. Retributiv rättvisa handlar ju om hur rättvisa ska skipas genom juridiska principer. Alltså det finns ett brott och det finns ett straff. Och krigsförbrytartribunalen i Haag är ett exempel på en sådan. Reparativ rättvisa eller restorative justice fokuserar mer på behoven hos offren och förövarna och bygger på att det finns en dialog däremellan. Sånt arbete kan till exempel innefatta en sannings- och försoningskommission där man sammanställer och beskriver vissa händelser och kommer med förslag på hur man ska gå vidare. Till exempel ge en offentlig ursäkt eller upprätta monument och så vidare. Det är också ett sätt att få ett avslut på en längre konflikt så man lättare kan gå vidare. En sån hölls exempelvis i Sydafrika efter avskaffandet av apartheid. Men försoningsprocesser kan ju också ledas av regionala eller lokala initiativ, vilket man sett på många platser i Bosnien-Herzegovina.
Men även om sådana här initiativ, oftast från gräsrotsnivå, är jättebra, så finns det ju ändå ett visst värde i att det här arbetet också förs på nationell nivå för att liksom kunna ena hela landet. Så därför menar många att försoningsprocessen efter kriget i Bosnien är ett misslyckande. Man har inte tagit itu med de problem som delvis ledde till att kriget startade.
Det är också därför som många menar att den nuvarande situationen i Bosnien inte kan betraktas som att det är fred här. Så trots att kriget tog slut för 22 år sedan så finns det fortfarande starka krafter inom landet som ställer folkgrupperna mot varandra för att skydda sina egna intressen. Och som vi pratade om lite tidigare, historieundervisningen i landets skolor ser det olika ut beroende på vilken folkgrupp majoriteten av eleverna tillhör. Vilket cementerar olika versioner av berättelsen istället för att skapa en gemensam historia så att man kan gå vidare från konflikten.
Olika versioner som sedan används av politiker eller andra personer i maktpositioner för att skapa ett vi och dom förhållande.
Så det börjar redan i skolan?
Ja, och då kommer jag aldrig ifrån de motsättningarna som splittrar landet och hämmar utvecklingen.
Det är inga enkla saker vi pratar om att återbygga relationer mellan olika folkgrupper för att komma vidare. Och det är en extremt omfattande och långsiktig process som inte går att genomföra över en natt liksom. Men hur ser du på framtiden?
Alltså det man kan säga om vi fokuserar på staden Mostar som vi diskuterat i dagens podd är att Mostar är en väldigt delad stad, både politiskt och socialt. Och uppdelning underlättar inte försoningsprocesserna mellan grupperna. Och naturliga vänskapsband äger inte längre rum på samma sätt som innan kriget. Men det finns ju en massa organisationer som arbetar med de här frågorna, som arbetar för ett öppet och multietniskt Mostar igen.
Men där kommer vi in på ytterligare ett problem. Att allt börjar och slutar med intresset av en NGO. Alltså att organisationer gör det arbete som politikerna egentligen borde göra, men som det är ett, duckar för, och två, tjänar pengar på att inte göra någonting åt.
Och det här blir ju problematiskt eftersom att det läggs ett jättestort ansvar på civilsamhällsorganisationer att lösa alla samhällsproblem och leda utvecklingen i landet på nästan till alla områden. Alltså fred, demokrati, jämställdhet, miljörelaterade problem och så vidare. Och så ska det inte behöva vara. Alltså civilsamhället ska ju vara en plats för initiativ som bidrar till utvecklingen genom att fylla i där regeringen misslyckas med sitt arbete eller inte gör tillräckligt. Men om allt jobb läggs på NGOs så är det ju svårt att skapa långsiktiga lösningar på olika problem eftersom mycket eller typ allt arbete görs i projektform.
Och det är ju så att när ett projekt är slut eller när bidragsgivaren bestämmer sig för att sluta stödja ett visst projekt, ja då stannar utvecklingen upp. Och landet står där med tusentals civilsamhällesorganisationer och utan en fungerande nationell strategi.
Men en grupp som man verkligen kan fokusera mer på i en försoningsprocess är ju ungdomarna.
Ja, verkligen.
Unga kan vara ett stort hjälpmedel i en positiv utveckling av samhället och sociala förändringar.
Och genom att man involverar unga från de olika grupperna i återbyggandet av samhället på den sociala nivån så skapar man förutsättningar för läkning och därmed försoning.
Det är viktigt att man satsar på ungdomar och försöker ändra attityder hos de yngre generationerna eftersom det är en form av nyckel till försoning. För de har kanske inte samma minnen och sår från kriget som de äldre generationerna. Och därför kan man påverka dem på ett annat sätt i deras attityd mot andra etniska grupper.
Mm. Och ungdomars roll i samhällsutvecklingen kommer vi att prata mer om redan i nästa avsnitt. Då vi har intervjuat en känd bosnisk rappare vid namn Frankie. Och han har då skrivit många politiska texter om läget i landet. Så det blir kul, eller hur?
Ja, jag tror att det blir ett bra avsnitt.
Mm. Men
för att wrappa upp det här då.
Vi tackar för oss.
Så får ni slutanalysen i nästa avsnitt.
Ja. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Vi hörs.
Hej.